Det här är första delen av tre i Petri Historias serie om Nyköpings gästabud. Del 2 och 3 finns tillgängliga redan nu och endast i appen Sveriges Radio.
Nyköpingshus, natten mot den 11 december 1317. Mörkret är kompakt, men ljuset från fladdrande facklor leder deras väg när de vinglar iväg mot sovstugan ute på borggården. Vilken fest det har varit. Hela kvällen har gått i glädjens tecken. All bitterhet som funnits mellan de tre bröderna har varit som bortblåst. Proppmätta och med sinnena berusade av generösa mängder öl dråsar de i säng och överlämnar sig till sömnen. Men vilan blir kort. Med ett brak slås dörren plötsligt upp. Brödernas varma fäll rycks av dem och de huttrar av slottets vinterkyla. Innan de hunnit förstå vad som händer står knäktarna runt dem, beväpnade. Några med armborst i hand, andra med dolkar nedstuckna i bältena och dragna svärd. Och bakom dem, deras storebror, kung Birger Magnusson. Han som alldeles nyss skrattade, dansade och skålade med dem. Nu stirrar han på dem med svart blick. Bröderna Erik och Valdemar har gått i fällan. Birger har dem i sitt grepp och han tänker krossa dem.
Det här är berättelsen om Nyköpings gästabud. En våldsam släktkrönika om maktkamper, falskhet och brutna löften. Del 1 av 3. Generationer av brödrasvek.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Välkomna ska ni vara till medeltiden och den mest ökända julfesten i svensk historia. Ett kalas som hertigarna Erik och Valdemar Magnusson trodde var ett glatt gästabud. En härlig familjeåterförening. Men som alltså har visat sig vara en lömsk fälla gillrad av deras storebror, kung Birger Magnusson. Nu har den slagit igen med en väldig smäll. De yngre bröderna som nyss sov tungt med ljusa minnen av kvällen har vaknat till en ren mardröm. De släpas ut ur sin sovkammare, bort genom korridoren och mot borgens ruskiga fängelsehåla. Där väntar bojor, halsjärn och en utdragen, plågsam död. Det här är ett fruktansvärt svek. En rent av ondskefull handling av en storebror förblindad av hat och hämndlystnad. Åtminstone är det så den här historien brukar berättas. Om den taskiga skurken Birger som lurar till sig sina intet ont anande småbröder med ett gästabud och sen satte dem försmäkta i fängelsehålan på Nyköpingshus. Men är det verkligen en rättvisande bild av vad som hände? Var Birger en hänsynslös hämnare och Erik och Valdemar oskyldiga offer? Nja, som alltid är verkligheten lite mer komplicerad än så. Vi ska veckla ut den här historien i tre delar och blottlägga ett blodigt släktdrama. Och de första pusselbitarna hittar vi som så ofta där en psykolog kanske hade börjat gräva. I barndomen. Det kräver en resa 27 år tillbaka i tiden och till en långsmal ö mitt ute i Sveriges näst största sjö. Tjänarna har ilat omkring med stressade blickar. Lagt mer ved på härden, värmt vatten och tagit in extra fällar. Allt för att kung Magnus Birgersson, eller Ladulås som han ska kallas, ska ha det så bekvämt som möjligt. Han har inte lång tid kvar i livet. Det kan alla se. Här på Visingsö, omgivet av den djupa och kalla Vättern, ligger han på sin dödsbädd på vintern år 1290. Det är en plats så god som någon att gå ur tiden på. Näs, som den bastanta fästningen vid öns sydspets heter, är ett av Sveriges politiska maktcentrum. Strategiskt placerad mitt i det svenska riket och tacksam att försvara med sjön som en gigantisk vallgrav. Runt om och i borgen myllrar soldater, tjänare och ämbetsmän. För det är ett kungligt residens. men inte det enda som finns i landet. Sverige har vid den här tiden ingen huvudstad. Det kungliga slottet är det som monarken för tillfället befinner sig i. Och just nu är det alltså Näs på Visingsö. Vilka som vakar vid den 50-åriga döende kungens sida vet vi inte. Och ovisshet är något som ska prägla hela den här berättelsen. Medeltidens källor är generellt snåla med detaljer. Men kanske har kung Magnus familjen där. Hustrun Helvig av Holstein och de 5 barnen. Den yngsta, en liten flicka, är bara några år och kommer kanske inte ens minnas sin pappa när hon växer upp. Vi vet förstås inte heller vad som rör sig i Magnus tankar. Kanske gruvar han sig för framtiden, hur det ska gå för hans 3 söner. Birger, Erik och Valdemar. Han kommer inte få uppleva deras vuxenliv, inte kunna ge dem värdefulla råd på vägen. Men han är förmodligen varse att han lämnar ett maktvakuum efter sig. För trots att han har 3 friska söner är de fortfarande bara barn. Och det är faktiskt inte helt självklart att just släktskapet ska ge förtur till den svenska tronen.
Det här med arvskungadöme och valkungadöme är mycket mer komplicerat än man kan tro.
Det här är Louise Berglund, docent i medeltidshistoria vid Uppsala universitet.
På ytan så ser det ju enkelt ut. Sverige var formellt ett valkungadöme så kungen skulle väljas och sen utses då på Mora stenar. Men det är fortfarande så att trots att det är valkungadöme så är det i praktiken så att det är vissa ätter som anses ha mer rätt till att komma till makten.
Men nu har Magnus sett till att hans äldsta son Birger har valts till tronarvinge. För just den här familjen anser sig kanske ha extra mycket förtur till kronan. Det är inte vilken släkt som helst de tillhör, utan den som idag kallas för Bjälboätten. En del av den svenska makteliten, som åtminstone enligt de lite svajiga historiska källorna har fostrat stormän och jarlar i flera generationer. Ordet jarl är inte ett namn utan en titel. En högt uppsatt tjänsteman som har en väldig massa att säga till om i rikspolitiken. Och den döende kung Magnus Ladulås är son till den allra mest kända jarlen i vår historia, Birger jarl. En man som nästan skulle kunna beskrivas som en sorts medeltida riksbyggare.
Birger jarl lev ju under en period när det svenska riket är inne i en väldigt kraftfull statsbildningsprocess. Så det är ju inte bara på grund av honom, utan det är överhuvudtaget en förändring som är på gång under 1200-talet.
Under Birger jarls tid styrdes en hel del upp i det svenska riket. Bland annat vad gäller lag och rätt i landet.
Man får nya lagar, egentligen nya regler som anger att kvinnor ska ha formell arvsrätt, lika väl som män. Det var förmodligen praxis redan innan, men det nu fästs som ett beslut, det blir en rättighet. Och det är en hel del andra rättigheter som tillkommer under hans tid. Han reglerar också skatteväsendet och det är under den här perioden som Stockholm trädde fram och börjar bli något som man kan betrakta som en huvudstad. Så det här är en väldigt viktig epok.
Birger jarl var inte formellt kung, men i praktiken den som styrde landet. Och han ordnade så att det var hans blodslinje som steg upp på tronen. Magnus Ladulås har alltså brås på. Under sin tid som kung fortsatte Magnusen sin pappas värv. Från dödsbädden kan han se tillbaka på en stark insats. Det som var ett löst ihopplock av egenstyrda hövdingadömen har fogats ihop till ett enat rike samlat under en central kungamakt. Alltså det rike som Magnus son Birger ska få ärva. Men än så länge ska det dröja innan han kan få sätta sig till rätta på tronen. När Magnus Ladulås drar sitt sista andetag i december 1290 är Birger 10 år. Hans småbröder Erik och Valdemar är ytterligare några år yngre. 3 små pojkar som förmodligen helst leker med sina pilbågar, skojbrottas och springer till mamma om något känns läskigt. De borde kunna växa upp till att bli varandras stöttepelare i livet. Hitta kraft hos varann för att navigera i en tillvaro utan sin far som kan guida dem. Så ska det inte bli. Istället ska de här 3 småkillarna växa upp till bittra fiender. Något som deras far faktiskt kanske förutspådde. För det är som att det ligger en förbannelse över brödraskarorna i den här släkten. Något som pojkarnas pappa kände till allt för väl. Magnus Ladulås hade nämligen också 2 bröder. Valdemar och Erik. Och ja, här kanske det är på sin plats att påpeka att även medeltidens föräldrar föll för namntrender. Efternamnet får man av sin fars namn och förnamnen går ofta i arv i släkten. Därför är det många som heter just Magnus, Birger, Erik och Valdemar i den här historien. Och vår första Magnus, Magnus Birgersson Ladulås, var faktiskt inte tilltänkt som kung när han kom till världen. Det var hans storebror Valdemar som hade valts till regent. Men Valdemar trasslade till det för sig. Råkade ställa till med lite av en sexskandal.
Valdemar Birgersson är gift med en dansk prinsessa, Sofia. Men den här danska prinsessan Sofia, hon har två systrar, Jutta och Agnes. Och Jutta och förmodligen även Agnes reser till Sverige och kommer till Valdemar och deras syster Sofia. Och då finns det en berättelse som går ut på att Valdemar blir väldigt förtjust i Jutta och det är ömsesidigt och Jutta är väldigt vacker och så har de en kärleksaffär.
Att vänslas med sin svägerska är stort nej för en katolik. En svår synd. Så för att sona sitt brott gav sig Valdemar ut på en pilgrimsfärd till påven. Vilket gav lillebror Magnus chansen att flytta fram sina positioner. Han drog igång ett väpnat uppror. Och efter väldigt många turer slutade allt med att Valdemar togs till fånga. Och låstes in. På samma ställe som spelar huvudrollen i den här berättelsen. Den stadiga borgen, Nyköpings hus. Där fick han sen sitta och uggla tills han dog, medan Magnus satte kronan på sitt eget huvud. Magnus Ladulås hade alltså förstahandserfarenhet av hur det kan gå när det finns flera kungliga söner i en syskonskara. Det finns stor risk för strid om kungariket. Så mot slutet av sitt liv gjorde han sitt bästa för att hans söner inte ska upprepa historien och börja bråka om makten.
Det ska bli tydligare vad de olika sönerna har för roll. Så han delar upp riket mellan dem. Så den ena sonen, Birger, ska bli kung och de andra, Erik och Valdemar, ska bli hertigar. Och på det viset försöker han skapa en ordning så att alla kungasönerna så att säga, ska känna att de har fått någonting och inte ska behöva konkurrera med varandra.
Ingen av bröderna går alltså lottlös. Men Birger har ju kammat hem högsta vinsten. För det är han som en dag ska få kalla sig Sveriges kung. Och vad är då Sverige vid den här tiden? Ja, till exempel ingår inte Skåne, Blekinge, Halland eller Bohuslän. Och i norr är gränserna en smula flytande. Däremot tillhör stora delar av dagens Finland det svenska riket. Men ännu är det alltså ett tag kvar innan Birger kan styra och ställa över det här nordiska väldet. Tur då att det finns en kompetent och pålitlig karl som kan hålla i trådarna tills Birger har vuxit till sig. Torgils Knutsson heter han. Härstammar från en stormannafamilj, alltså en släkt med makt. Det är inte en kunglig ett, men de är rika som troll. Och Torgils har stått pojkarnas pappa Magnus Ladulås väldigt nära. Och han är toppolitiker, närmare bestämt marsk, vilket betyder ungefär militär överbefälhavare. Och sina militära kunskaper använder Torgils bland annat till att dra ut på korståg. För även här i Norden krigas det i Guds namn under medeltiden. Det finns folk att omvända till den rätta kristna tron, exempelvis i Finland. Men egentligen är det heliga kriget lite av en täckmantel för att lägga vantarna på mer mark.
På 1200-talet är Sverige överhuvudtaget inblandat i en väldigt stark expansion österut i Östersjön. Och det här legitimerar man med på kristen grund. Alltså man menar att man ska expandera den katolska kristenheten österut till områden där det dittills inte är kristnat. Och det finns flera olika konkurrerande sådana här korsfarare som reser iväg. Men en av dem är Torgils Knutsson som alltså har då makten att företräda det svenska riket i de här försöken att expandera österut.
Så Torgils reser iväg tillsammans med kyrkomän under förevändning att frälsa de stackars hedningarna i öst. Men eftersom det egentligen är ett regelrätt erövringskrig läggs också stora områden under svensk kontroll. Nya fästningar byggs för att kunna försvara det man har norpat åt sig. Och Sveriges östligaste utpost grundas. Stan Viborg, långt in i Finska viken, lite norr om dagens Sankt Petersburg. Men Torgils har också annat att bekymra sig om. Han ska hålla ställningarna i den döda kung Magnus ställe och se till att pojkarna tas om hand. Till exempel ordna med ståndsmässiga framtida fruar till dem. Vilket han gör galant. Birger trolovas med en dansk kungadotter. Erik kommer i sinom tid att få en norsk kunglig flicka. Och Valdemar, han får en riktig skatt. Torgils egen dotter, Kristina. Torgils har slagit tre flugor i en smäll. Krattat för goda relationer med de nordiska grannarna. Och dessutom fört sin egen familj närmare kungamakten. För medeltida äktenskapsmäkleri är politik för alla inblandade parter.
Det här är ju ett sätt att knyta allianser, knyta till sig vänner och släktingar. Så männens roll är ju att vara de här politiska företrädarna och ha den högsta makten. Medan flickorna gifts bort mycket för att skapa band, skapa allianser, föda barn då är ju tanken. Så att man ska få nya möjligheter att befästa släktens makt. Allting handlar ju om familjen som helhet. Individen är ju väldigt kraftigt underordnad släkten. Ju mer egendom en släkt har, desto mer noga är de med att vilja bestämma vem en person ska gifta sig med. Så ju fattigare man är så att säga, desto mindre lägger sig andra i vem man gifter sig med.
Och medan Torgils donar med utrikes- och inrikespolitiken växer de tre bröderna upp. Tappar mjölktänderna, drar iväg i längd och hamnar i målbrottet. Som pojkar i alla tider gör. De lämnar barndomen, blir tonåringar och unga män. Och när 1200-talet rinner ut och ger vika för nästa århundrade börjar det verkligen bli dags för Birger att ta över taktpinnen och regera. Hans förmyndare Torgils har inte direkt skyndat på den processen. Kanske sitter han bekvämt i förarsätet och skulle gärna stanna kvar. Men när Birger är 22 år går det inte att förhala längre. Han är vuxen och med därtill. Har gift sig med sin danska prinsessa Märta och firat ett storslaget bröllop i Stockholm. De har också hunnit få sitt första barn, en liten pojke, som fått namnet Magnus som sin farfar. Så nu är det dags för kröning.
Söderköping, december 1302. Från rikets alla landsdelar och från grannarna Danmark och Norge har prominenta män och kvinnor rest för att delta i högtidligheterna. De flockas runt den stora kyrkan av rött tegel, vimlar omkring medan nyfikna ortsbor försöker få en skymt av deras vackra kläder. Ceremonin är redan avklarad. Birger och hans hustru Märta har välsignats av ärkebiskopen och krönts till kung och drottning av Sverige. Nu väntar flera dagar av påkostat firande. Gästerna ska få smörja kråset vid de dignande festborden, dansa till spelmännens musik och förlusta sig med rafflande turnerspel. Det är sannoliken en fröjdens tid. Landet har en ung regent på tronen med en förtjusande drottning och en liten son vid sin sida. Ett nytt kapitel har inletts i svensk historia och just nu tycks inte framtiden vara något annat än ljus.
Då har 1300-talets Sverige fått sin första krönta konung i Birger Magnusson och sin första drottning i Märta. Och det här är ett kalas som ingen med politiska ambitioner vill eller kan missa.
Det är väldigt viktigt att vara med på de här ceremonierna. Då visar man hela tiden att man tillhör den gruppen som blir inbjuden och som kommer dit. Så att just de här som vi kanske skulle tycka idag är lite mer frivilliga saker att delta i, som bröllop, som begravningar, kröningar, det är ju inte frivilligt, utan du måste egentligen vara där. Du måste synas att vara delaktig i den gruppen för att fortsätta ha din ställning i samhället.
Under kröningsfestligheterna passar man också på att riva av bröllopet mellan den några år yngre brorsan Valdemar och hans trolovade Kristina, Torgils dotter. Erik däremot får vänta lite på att bli äkta make. Vid det här laget är han förlovad, men flickan som ska bli hans brud behöver några år på sig innan hon kan möta honom vid altaret. Till exempel kan det vara bra om hon har lärt sig att gå och prata, för år 1302 är hon bara ett år gammal. Det borde vara en glädjens tid för bröderna Magnusson. De tillhör Sveriges allra mest privilegierade. Birger är krönt kung och Erik och Valdemar kan sätta igång och styra över sina hertigdömen nu när de är myndiga. Familjens maktcentrum och bas är Östergötland. Men hertigarna får varsitt område att förvalta. Valdemar är dagens Finland och Erik är Sörmlandstrakten och en del av Uppland. Och på det här sättet hade de tre männen kunnat leva i fredlig samexistens. Alla med en bit av kakan, även om storebror Birger har fått mest. Men man behöver ingen kristallkula för att ana vad som väntar. Framtiden bär på allt annat än varm syskonkärlek eller ens tillkämpad artighet.
Ganska tidigt blir det slitningar och konflikter. Det går inte många år. Så den här tanken att dela upp det mellan tre bröder visar sig ganska snart inte fungera. De konkurrerar ju hela tiden om makten, de här bröderna. Även när man hela tiden försöker ingå avtal som innebär att det ska vara en tydlig ordning mellan de olika bröderna. Det ska vara tydligt vem som har vilken maktbas och vilken ekonomisk bas och vilken relation de har till varandra. Så det finns ett bristande förtroende mellan de här bröderna, helt klart. Så Erik och Valdemar litar inte på Birger och Birger litar inte på dem.
Och när allt ställs på sin spets ska bror vändas mot bror och kriget dra in över Sverige. I konflikternas spår kommer det vanliga folket, bönderna och borgarna som bara lever sina liv och försöker få mat på bordet och få utstå stora lidanden. Och bröderna själva kommer i slutändan att förgöra varandra. Det verkar som att det är med Erik det börjar. Han är den av bröderna som tycks ha hetsigast temperament. Och när han ser Birger maka sig till rätta på tronen och hur den lilla brorsonen Magnus, 3 år, utropas till tronarvinge, då kan man ana att något börjar koka igenom. Han accepterar helt enkelt inte den biroll som han tilldelats i syskonskaran och historien. Istället utmanar han kung Birger på olika sätt och får med sig lillebror Valdemar på tåget. Och Birger är ingen dumbom. Han fattar att småbröderna inte är att lita på. Kanske håller de till och med på att planera någon slags kupp. Så kungen måste visa vem det är som bestämmer. Han plockar in lite muskler i form av den gamla kraftkarn, marsken Torgils Knutsson. Det är i april år 1304 på Torgils gods Aranäs vid Vänerns strand i Västergötland som de tre kivande syskonen möts. Torgils bjuder på festmåltid och kanske får maten och ölet alla att slappna av en smula. Men morgonen efter är det dags att tala allvar. Den 24-åriga Birger tar bladet från munnen och anklagar framförallt Erik för att försöka lägga krokben för hans kungamakt. Påstår att lillebrodern konspirerar med utländska makter om att ge sig på Birger. Nu vill kungen säkra sin makt genom att Erik och Valdemar ger en skriftlig försäkran om att inte lämna landet och knyta band med utländska furstar utan hans tillåtelse. Inte dyka upp vid hovet utan att ha blivit kallade. Och att överhuvudtaget inte göra någonting som kan skada kungamakten.
Det ingår i det här edsamhället som finns under medeltiden. Att man svär, att man ska vara trofast och lyda. Så det är inte en form av underkastelse utan egentligen att man inordnar sig i en ömsesidig överenskommelse.
Just här, mellan bröderna, verkar överenskommelsen ändå inte kännas så ömsesidig. Vi vet inte om Erik och Valdemar bara blir ombedda eller om de hotas till att underteckna dokumentet. De har i vilket fall inget annat val än att sätta sina sigill på det. Birger har fått en försäkran han önskade sig. Men om han tror att hertigarna kommer hålla sina löften så misstar han sig och det grövsta. Det här draget som skulle avväpna bröderna får istället rakt motsatt verkan. För kanske gnisslar Erik tänder över att bli tagen i örat av sin storebror som vore han en barnunge. Och han tänker inte böja på nacken för Birger, var det än må stå i något enfaldigt avtal. Om Erik och Valdemar inte tidigare hade planer på att attackera sin storebror skissas de fram nu. Och de är uppbackade av mäktiga män. Viktiga svenska stormannafamiljer står bakom dem. Och de har också fått med sig stöd från Norge och Danmark. Och de många allianserna gör till slut att ett krig är oundvikligt.
Och det här innebär ju att de här olika kontrahenterna i kampen blir inte bara så att säga uppbundna i en konkurrens med varandra, utan också hamnar de i en situation att de står i skuld till andra som har gett bistånd. De har gjort olika löften och utfästelser som de måste försöka hedra. Så det är ju också det att det finns andra som pressar på och liksom närmast tvingar dem att försöka skapa viss utgång av konflikten.
Det som var en familjekonflikt utvidgas nu alltså till en internationell maktkamp. Med den norska kungens stöd i ryggen rasar hertigarnas trupper in i Västergötland. Och till en början verkar allt gå som smort för dem. De bränner ner den viktiga stan Lödöse, bygger nya befästningar och utökar sitt territorium. Men det blir en kortlivad framgångskampanj, för kungamaktens armé är starkare. När Birger kommer i kapp trängs hertigarna tillbaka och tvingas till förhandlingsbordet. Det känns förmodligen som ett svidande nederlag för Erik och Valdemar. Deras upprorsförsök har gått åt skogen och nu sitter Birger där med rätt kort på hand och kan spela rollen som den storsinta kungen som förlåter sina yngre bröder. Föreslår att de ska glömma alla gamla oförrätter och gå vidare. Hertigarna ska till och med få tillbaka sina egendomar som beslagtogs under striderna. Erik och Valdemar fogar sig förstås och herrarna lägger ner sina vapen. Det borde väl vara uppenbart för hetsporren Erik att han och Valdemar inte har styrka nog att övermanna kungamakten. Men han ger sig inte. Har man inte tillräckligt stort våldskapital får man istället begagna sig av list. Och Erik har fått en idé. Man får anta att det sker i största hemlighet, men han söker upp Birger och börjar bearbeta honom. Planterar tanken om att det är dags för bröderna att verkligen svetsa sig samman, återknyta familjebanden och bli en dynamisk trio. Men det finns någon som står i vägen för dem. En orm i det magnussonska paradiset. Torgils Knutsson. Har inte han haft lite väl mycket att säga till om? Och Birger kanske inte är helt osugen på eventuellt avväpna den gamla marsken.
Tanken är ju att det här ska vara ett alliansband så att de ska samarbeta. Men samtidigt när Birger Magnusson har blivit myndig, han är krönt, han är gift. Han ligger så att säga före sina bröder i många avseenden och även överordnat Torgils. Då kan ju inte Torgils längre ha samma maktposition som han haft tidigare.
Men Birger har ju Torgils att tacka för mycket. Han är kungens närmaste man. Har varit en värdefull rådgivare och backat upp honom när hertigarna attackerade. Inget tyder egentligen på någon konflikt mellan kungen och Torgils. Men kanske tycker Birger ändå att hans tid vid makten har runnit ut. Eller så är han verkligen mån om att försonas med Erik och Valdemar. Vi vet inte riktigt vad det är som driver honom. Men en sak är klar. Då som nu. Det finns få saker som förenar människor mer än att skapa en gemensam fiende. Och när de tre bröderna väl slår sig ihop, för det gör de, är de ostoppbara. När det beväpnade sällskapet siktas utanför Torgil Knutssons gård Lena i Västergötland förstår han nog inte direkt vad det är som är på gång. Men kanske går det en kall kår genom hans kropp. För det är Birgers män som kommer. Birger, som Torgils har väglat sedan han var en liten pojke som förlorat sin far. Nu har han vänt sig mot sin mentor och sänt sina män för att hämta honom. De rusar in, överfaller Torgils, tvingar upp honom på en häst och galopperar därifrån. Om den här färden berättas många historier. Att häst efter häst slits ut under den hetsiga ritten. För det finns ingen tid att stanna och vila. Då kan någon av Torgils inflytelserika anhängare försöka befria honom. Nyheter sprids nämligen fort, även på medeltiden. Så det blir en ilfärd. Och i december 1305 förs Torgils Knutsson in genom porten i Stockholms stadsmur. Nyss var han en av Sveriges mäktigaste män. Nu sitter han fjättrad, med fötterna ihopbundna under hästens mage. Förnedrad inför allas ögon. Hans dag i frihet är över. Nästa anhalt för honom är en fängelsehåla i kärntornet som blickar ut över Mälaren från borggården. Och där hade man kunnat låta honom sitta och ruttna bort. Men bröderna Magnusson har sett till att ett annat öde väntar Torgils.
Stockholm, februari 1306. Hoppet hade nog redan övergett honom. Men ändå fick beskedet Torgils att tappa fattningen. Budbärarens ord föll som giftiga pilar. Förbered dig på att dö, hade han sagt. För konungen vill inte låta dig leva längre. Om Torgils ändå hade kunnat tala med Birger. Påminna honom om att han stått lojalt vid hans sida. Få honom att förstå att det inte är han, utan bröderna som utgör ett hot. Men nu är allt för sent. Och Torgils tvingas att se på hur männen, spadtag efter spadtag, gräver hans grav. Det har varit en utdragen pina. För marken är fortfarande hård av kärle och arbetet går långsamt. Men nu är gropen tillräckligt djup. Torgils förs ut till avrättningsplatsen. Han slipper åtminstone förnedringen av att hängas. För en högättad man som han väntar halshuggning. Åskådarna som samlats på platsen hinner bli allt fler. Hos vissa lyser blodtörsten i ögonen. Men andra är vita i ansiktet av chock. Det är en mäktig man som nu ska falla. En som länge styrt deras rike. Torgils faller på knä. Böjer huvudet över stupstocken. Han ser inte böden höja svärdet. Men hör hur människorna runt om drar efter andan. Och ett ögonblick senare dunsar huvudet mot marken.
Torgils Knutsson är röjd ur vägen. Och med honom dör en av de mest erfarna politikerna i Sverige. Och kampanjen mot den gamla marsken får ringar på vattnet. För om nu någon har glömt så är han inte bara brödernas vuxna manliga förebild efter att deras far dog. Han är också Valdemars svärfar. Vad hans hustru, Torgils dotter Kristina, tänker om det som händer här förtäljer tyvärr inte historien. Hennes perspektiv finns inte ens omnämnt i de få historiska källorna. Men det är väl inte otänkbart att avrättningen av hennes far, beordrad av bland andra hennes make, inte är vad hon hade önskat sig. Och inte heller är det otänkbart att äktenskapet tar stryk. Relationen mellan makarna verkar vara så knackig att det bästa nog vore att de gick skilda vägar. Men nu råkar de ju vara katoliker. Och det innebär att skilsmässa inte är ett alternativ. För det band man knutit med varandra inför Gud går inte att upplösa hur som helst. Fast ingenting är ju omöjligt. Det gäller bara att hitta rätt kryphål. Vilket Valdemar gör när han rotar fram att Torgils ju var hans dopfar. Alltså bar honom fram i kyrkan under ceremonin. Och i och med det kan man påstå att Valdemar och Kristina på ett andligt sätt är släkt med varann. Låter det lite som en efterhandskonstruktion? Jo, och det är det nog också. Men det spelar ingen roll. Att Torgils bar den lilla Valdemar till dopet gör att han kan dumpa Kristina. Och när äktenskapet är upplöst och alla band till Torgils är kapade kan brorsorna kroka arm och styra Sverige tillsammans i frid och fröjd och god sämja. Eller?
De här tre bröderna verkar aldrig vara helt säkra på om de kan lita på varandra eller inte. De försöker ju hela tiden se om de kan förhandla och så. Men myntets baksida på de här förhandlingarna, det är ju att det hela tiden lurpassar en möjlighet att man själv blir överfallen. Så de känner sig hotade av varandra hela tiden, det är väldigt uppenbart. Och det är framförallt då Birger å ena sidan, Erik och Valdemar och den andra, som är liksom de här hotfulla kontrahenterna.
Nej, maktkamperna bara fortsätter. Och den som kommer att få störst anledning att ångra beslutet att ta livet av Torgils, det är Birger. För kanske var han den vuxna i rummet som de unga männen behövde. Någon som kunde tygla deras impulser, gjuta olja på vågorna. Men nu är Torgils borta och kungen har förlorat det han behöver allra mest. En stark bundsförvant. För Erik och Valdemar kan han inte lita på. De håller varann om ryggen medan Birger står ensam. Och snart ska de visa sina sanna avsikter. Att göra sig av med Torgils var bara första steget. Nu står snart nästa man på tur. –1300-talets Sverige är som vi vet ett enat kungadöme. Men centralmakten är inte den enda. Och en hertig som Erik som förfogar över stora egna landområden kan växa sig riktigt stark. Han basar själv över sitt hertigdöme, som nästan är som ett eget, präktigt minirike. Han har ju fått tillbaka sina gamla territorier och dessutom utökat sitt område till västra delen av Sverige. Genom sin blivande svärfar, kungen av Norge, har han bland annat fått kontroll över Varbergs fästning. Och kanske tänker han på sig själv som herre över sitt eget land.
Han har absolut en egen maktbas. Han har ju väldigt starkt stöd av den norska kungen. Han har även visst stöd av den danska kungen. Västergötland och västra Sverige överhuvudtaget är ju ett otroligt rikt jordbruksområde. Det finns också väldigt viktiga städer där. Skara är ju det äldsta stiftet. Man har hela västkustens alltså tillgång till det i alla fall. Handelsmöjligheter. Det ligger väldigt bra till i förhållande till både Danmark och Norge och även havsvägen vidare. Så att det är ett rikt område.
Erik kan alltså plocka in en hel massa skatt och därmed bygga sig det dyraste som finns på 1300-talet. En armé med bepansrade riddare och hästar. Och kanske är det så att han steg för steg gör sig redo för sitt nästa drag. Som sker bara något halvår efter att Torgils Knutsson förlorar huvudet i Stockholm. Sensommaren i Östergötlands hjärta är bedövande vacker. Över slättlandskapets mättade grönska håller kyrktornen vakt. Och kullarna böljar upp mot godset Bjälbo, som är familjens fäste sedan många generationer. År 1306 är det Erik som är herre i huset. Och han har bjudit in till fest. Inte mindre än 5 bröllop har gått av stapeln. Det är Eriks lojala riddare som har fått gifta sig på chefens gård. Det bjuds på mat, dryck och dans. Men mellan svängarna på dansgolvet och det svalkande ölet kanske det också talas i låg ton männen emellan. Om det som väntar. Om konspirationen som tar form. För det här kalaset är inte främst en fest i kärlekens tecken, utan ett kvitto på hertigarnas stora inflytande.
Det är ju sånt som man ser att bröllopen är inte bara privata angelägenheter utan i allra högsta grad politiska manifestationer. Så det är också ett sätt att visa sin makt. Så de samlas och de har ställt till en stor festlighet. Och då kan man se den här sammankomsten som en slags upptrappning. Att de befäster sin makt och att de har en stor följarskara. Så egentligen så kan man också kanske se det som en upptrappning, att de börjar manifestera sig och vill visa sin bror att de har väldigt starka allianser och följare.
Och när festen är över lämnar Erik och Valdemar Bjälbo, rider norrut upp mot Svealand. En gång i tiden skrev de på en försäkran om att inte komma på oväntat besök hos kungen och hans hov. Men nu gäller kanske inte gamla regler längre. För de sätter ändå kurs mot Birgers kungsgård i Uppland. Håtuna heter den. Ingen på Håtuna vet att hertigarna är på väg. Man har också händerna fulla med att förbereda sig för Mikkelsmäss. En katolsk högtid när man också firar att odlingsåret är över, att skördarna har bärgats och att förråden är påfyllda inför den långa vinter som väntar. Förstås bjuds det också på festmåltid. Och Birger är precis på väg att sätta sig till bords när klapprandet av hästhovar hörs utifrån. Tjänarna hastar iväg för att se vem det är som kommer. Och där utanför står hertigarna Erik och Valdemar med följe. Birger blir förmodligen överraskad. Kanske också en aning misstänksam. Men han kan inte bara avvisa dem. Det kan bli farligt. Han vill inte riskera att komma på kant med bröderna igen, nu när de äntligen har löst sina konflikter. Birger är inträngd i ett hörn och har bara ett val.
Håtuna, 29 september 1306. Kärnarna på kungsgården ser rådvilla på varandra. Det här var ett oväntat besök. Alla vet hur stämningen är mellan de här tre bröderna. Ska hertigarna tas emot som vänner eller motas bort som fiender? Men kung Birger visar vägen. Om han tvekar låter han inte märkas utan bjuder artigt in besökarna. Tjänstefolket får bråttom. De måste bereda plats vid långbordet i den stora festsalen. Och hertigarna Erik och Valdemar med riddare ska visas till huset där de ska få övernatta. Där lämnas de av kärnarna för att få snygga till sig efter resan. Bröderna och deras riddare gör sig redo. Men inte bara för festligheterna. De har något annat planerat. Och utom synhåll för kungens män fäster de nu omsorgsfullt vassa vapen under kläderna. För det här ska bli ett kalas som kung Birger aldrig kommer glömma. Eller förlåta.
Kanske sneglar Erik och Valdemar lite extra ofta på Birger. Håller koll på hur många bägare med öl han häller i sig. Mäter hur nära han är och går ner för räkning. Och när det händer, när Birger kastar in handduken för kvällen, ska allt förändras här på Håtuna kungsgård. Den lustiga leken ska övergå i blodigt allvar. De glada småbröderna förvandlas till rovdjur. Och när Birger minst anade, kommer de vara redo att gå till attack. Du har hört första delen av tre i Petri Historias serie om Nyköpings gästabud. Andra och tredje delen finns redan nu i appen Sveriges Radio. Följ oss där, så missar du aldrig ett avsnitt.
Du har hört Petri Historia av och med Cecilia Dyringer, Emilia Mellberg, Pablo Leiva Wenger och Viktor Bergdahl.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.